frihet. Men så finns det en överrubrik som kommer att spänna över 7 söndagar i höst, och det är på vandring. Att vandra, det temat känns som att det är aktuellt på något sätt. Jag har ju haft semester 2 veckor, och då har jag bland annat haft den otroliga förmånen, en dröm som har gått i uppfyllelse. Vi har varit i Dolomiterna och vandrat i ett hisnande landskap. Alltså det här är så vackert. Men jag ska inte vara säljare för en resa till Dolomiterna, men åk gärna dit. Att vandra är roligt, och det är faktiskt, det känns som att det är mer och mer populärt. Det är som att vandring trendar lite. Under pandemin, när människor inte kunde ta sig iväg som vanligt och man fick inte vara tillsammans, då var det många som började upptäcka det här med att vandra. Både i de östgötska skogarna men också i fjällen. Antalet fjällvandrare ökade under pandemin och är fortsatt ganska högt. I början på sommaren så var jag nere i Vadstena och träffade den här supersympatiska mannen. Han heter Hans-Erik Lindström och är präst vid Pilgrimscentrum i Vadstena. Och han berättade att de ser ett ökat antal pilgrimer som vandrar på pilgrimslederna här i Östergötland, som också kommer till Vadstena. Och jag kollade upp faktiskt. Antalet människor som vandrar blir fler och fler. Det finns något som heter El Camino, den här pilgrimsvandringen som går från södra Frankrike över Pyrenéerna och in ända bort till Santiago de Compostela. 2024 så var det 499 000 som avslutade den vandringen. Att vandra är ganska roligt och det är ganska populärt. Och det har många hälsoeffekter med sig, rent fysiskt, mentalt och också andligt. Och att vandra, och att vara på vandring, det är också ett bibliskt tema. Men så är det. Bibeln berättar om hur Gud tar med oss människor på en vandring. Så är det ju. Vi läser om hur Gud kallar på Abraham och säger: lämna ditt land, din släkt, ditt hem och gå till det land som jag vill visa dig. Och där ska jag välsigna dig. Du ska bli en välsignelse för andra. I dig ska jordens alla folk välsignas. Och så läser vi Hebreerbrevet om att i tro så lydde Abraham och började vandringen. Han gav sig iväg utan att riktigt veta vart han skulle. Men han vandrar med Gud. Israels folk vandrar. Den stora vandringen är ju från Egypten. Hur folket bryter upp från slaveriet och påbörjar vandringen till löfteslandet. Gud säger: jag är här för att rädda er från egyptierna och föra er ut ur Egypten. Inte bara ut ur någonting negativt utan också in i någonting positivt. Upp, jag vill leda er upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Abraham vandrar, Israels folk vandrar. Det går, listan kan göras jättelång. Men vi vet ju alla också att Jesus, han vandrade med sina lärjungar. Kom och följ mig, sa han. Och så tog han med lärjungarna på en hisnande vandring. Att vara på vandring, det är ett tema i Bibeln. Och i Bibeln så talas också livet i stort om som en vandring. I den fina boken Pilgrimsliv, handbok för vandrare, så skriver den där Hans-Erik Lindström från Vadstena om just att vandra genom livet. Och han i den här boken har ringat in 7 stycken områden som kännetecknar den kristna vandringen, det kristna livet. Och det första området som han ringar in, det är att den kristna vandringen har ett drag av frihet över sig. Halleluja! Det finns en frihet i tron på Jesus. Och därför så kommer jag idag att vilja säga något om frihet. Det här är ett stort ämne som du sa, Simon. Man kan tala om nationell frihet. Man kan tala om personlig frihet, individuell frihet. Religionsfrihet. Det jag vill försöka mig på det är att faktiskt tala med dig och ge några bibliska perspektiv. Men be med mig, låt oss samla oss i en bön. Herre, jag ber verkligen att du just nu skulle hjälpa mig att uttrycka någonting om skönheten i livet med dig. Friheten som du vill leda oss in i. Och jag ber för alla som sitter just nu och lyssnar. Kom helige ande och låt det här få bli till ett tilltal in i våra liv. Det ber vi Jesus i ditt namn. I tron på att du hör oss och att du talar in i din församling men också in i enskilda människors liv. Amen. Det kommer att bli några bibelord. Följ med. Så här sa Jesus. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Om någon vill följa, om någon vill. Det är där det börjar, det är utgångspunkten. Om någon vill, om någon väljer så ska han eller hon följa mig. Det är mitt jag som är utgångspunkten för äventyret med Gud. Det här har frikyrkan starkt betonat i alla tider. Att Gud har myndigförklarat varje människa. Det ligger ju i frikyrkan. Alltså, kyrkan betonar friheten. Jesus respekterar dig och dina åsikter. Och han ger dig frihet att själv välja. Du är fri att välja om du vill leva i gemenskap med Gud eller inte. Du är fri att säga ja eller nej. Om någon vill följa mig så ska han eller hon göra det. Det finns ett underbart drag av frihet runt omkring Jesus. Han tvingar inte, han hotar inte, han höjer inte rösten. Han bara inbjuder och säger kom och följ mig. Och så står vi där i valsituationen. Det här med tro, med att bli döpt, med att ta emot nattvarden. Allt det måste vara ett eget val. Så har det inte alltid varit. Våra förfäder, de landsförvisades när de talade om vikten av frihet. I Nya testamentet så beskrivs Jesus som den stora befriaren. Vi hörde ju den texten läsas här från Lukas 4, hur Jesus sa att Gud fadern har sänt mig för vad då? Jo, för att utropa frihet för de fångna och ge dem förtryckta frihet. Hänger du med? Jesus kommer med frihet till fångna och förtryckta människor. Och det kristna livet kännetecknas av frihet. Det var här vi skulle haft det här klippet från Braveheart. Den frihet som Jesus kommer med handlar om, tänker jag, en frihet från någonting. Men också en frihet till något. Jesus vill ta oss från mörker till ljus. Det finns en rörelse från något till något. En frihet från något negativt och en frihet till något positivt. Det finns en frihet i tron från de mörka krafterna i världen. Jesus kom för att befria mänskligheten från Satan och synden. Men vår frihet går inte bara att beskriva i negativa termer. Vad vi är fria från. Friheten i Gud behöver också beskrivas i positiva termer. Vad vi är befriade till att vara. Vad vi är fria att göra. Det är också värt ett litet halleluja. Vi är fria att leva fullt ut med Jesus till Guds ära. Och jag tänkte så här i veckan. Alltså, vi ber att det ukrainska folket ska bli fria från ryska attacker. Vi förfäras över nyheten om hur det faller bomber och granater och raketer i princip varje natt. Vi drömmer om en dag då då de ska vara fria från attacker. Då de kan bli fria till att utveckla sin nation, sin identitet. Livet kan få blomstra. Det finns en frihet från ett förtryck som kan följas av en frihet till att leva. Den kristna friheten handlar om att vi får och bör. Det finns sånt vi behöver lämna, som vi behöver avstå, avsäga oss, sluta upp med, lägga bort. Sånt som vrede, förtal, fräckhet. Det där talar Bibeln om. Synden och Satans fördärvliga frestelser. Men det är inte allt. Det finns också en positiv vision om ett liv med Gud som vi får bejaka, som vi får omfamna, ta till oss. Det finns något som vi får kliva in i och leva i och börja göra. Och jag tänker så här, och det kan behöva sägas, att buden, förbuden i Bibeln ska förstås som vägvisare till det goda livet med Gud. Bibeln säger att vi ska inte ljuga, vi ska inte stjäla, vi ska inte vara otrogna. Och någon undrar, men vad då? Får inte jag göra som jag vill? Jo, det kristna svaret är, det får du. Gud har gett dig frihet att välja väg i livet. Men alla alternativ är inte bra. Visst, du kan och får välja fritt. Men det finns mycket som inte alls är bra, utan tvärtom är skadligt och rent destruktivt. Det kristna livet kännetecknas av frihet, så är det. Men det innebär inte att vi kan eller bör leva hur som helst. Följ med till ett bibelord till. Paulus skriver till Titus som är på Kreta. Och det här är vackert. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss. För att friköpa oss från all laglöshet. Och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Här skulle man kunna tänka att det skulle stått Jesus. Och jag tänker att det är Paulus tänker så. Att Guds nåd trädde fram eller uppenbarades. Alltså vad Paulus menade är att Jesus kom för att frälsa och rädda alla människor. Men Jesus... Ja, ett annat sätt att tala om honom är att han är Guds nåd. Han personifierar vem Gud är. Gud är inte hård och kall. Gud är full av nåd och sanning. Guds nåd uppenbarades genom att Jesus kom. Är du med? Han kommer med Guds nåd till en värld som lider under förtryck. Nåden, eller Jesus... Välj själv, är grunden och utgångspunkten för det kristna livet. Det är Guds nåd som förändrar oss, livet och tillvaron. Guds nåd är en förvandlande kraft. Det som framförallt motiverar kristna människor att agera annorlunda, det är inte att det finns bud, utan att Guds nåd är verklig. Alltså kristen etik handlar inte om att rycka sig själv i håret för att bli en bättre människa. Utan att låta sig förändras av Guds nåd, av hans kärlek, av hans barmhärtighet, av hans godhet. Den, alltså Guds nåd, fostrar oss eller lär oss, instruerar oss. Guds nåd vägleder oss. Och nåden leder oss i två riktningar. Den lär oss att säga nej. Till vad då? Jo, till ogudaktighet och världsliga begär. Alltså nåden motiverar oss att inte vända Gud ryggen. Nåden manar oss att inte låta oss så där impulsivt låta oss styras av våra begär. Vad vi för stunden tycker och känner. Nåden uppmanar oss att säga nej. Men inte bara säga nej, utan också att bejaka något. Att istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Anständigt, det handlar om att agera klokt och förnuftigt. Att leva rättfärdigt är att leva schysst och omtänksamt. Rättvist. Att inte låta sig mutas eller vara partisk. Att bemöta människor lika. Guds nåd väcker en längtan i oss att leva gudfruktigt. Och vad är det? Jo, men det handlar ju om att leva till Guds ära. Att ha respekt för Gud. Att förhålla sig respektfullt till Gud. Guds nåd väcker en längtan i oss att leva ett liv med stil. Och målet, det som Gud i sin nåd och godhet vill åstadkomma, det är att forma ett folk som är uppfyllt av iver att göra gott. Är du med? Att göra gott mot syskon i tron, men också att göra gott mot vem som helst, mot alla. Älska dina fiender, be för dem som förföljer dig. Guds nåd väcker människors slumrande hjärtan till att blomma ut och leva till Guds ära. Och Gud utmanar oss inte bara att lämna den onda vägen, utan också att med iver hänge oss åt att göra gott. Och här kan det vara värt att ändå för en stund ändå göra en kritisk utvärdering. Jag har funderat så här. Är det så att vi på ett ensidigt sätt i frikyrkan har fokuserat på det som vi behöver avstå ifrån, avsäga oss? Att vi har fokuserat på det på ett sätt som har gjort att vi har missat att uppmärksamma det liv i frihet som Gud har för oss. Alltså att vi är mer upptagna med vad vi är fria från än vad vi är fria till. Är det så att vi har lagt för stor vikt och betoning på att undvika det onda så att vi nästan har blivit blinda för de oändliga möjligheterna vi har att göra gott? Att bry oss om. Och så. Några av oss har mött en amerikansk pastor som heter Irvin McManus. Han var i Sverige för ganska många år sedan. Jag vet att jag pratade med Mattias. Mattias, visst har du med någon gång? Josefsson. Han har gått ner till söndagsskolan kanske. Nej. Ja. Några av oss har träffat honom. Irvin, jag kommer att tänka på honom i veckan. För han skriver så här i en av sina böcker. Vi har definierat helighet genom det vi avhåller oss ifrån, snarare än genom det vi ägnar oss åt. Alltså vi tänker att den är helig som är fri från synd. Visst, det stämmer ju till stor del så, men det räcker inte med att vända sig bort från synden. Det räcker inte att sätta stopp för det onda och sen stå passiv eller lamslagen när det gäller att göra det goda. Helighet handlar inte bara om att säga nej. Det handlar om, och kanske i än större grad, om att säga ja. Du kan inte lyda Gud genom att vara neutral. Jesus uppmanar oss att frimodigt och helhjärtat bry oss om varandra och leva till Guds ära. Har du gjort upp med synden? Bra. Då är det dags att kavla upp ärmarna och börja leva. Friheten har med friheten att välja att göra. Med valmöjligheter. Och det där med valmöjligheter, det är inte alltid enkelt. Friheten är inte enkel. Vår vardag och vårt samhälle flödar över av ett oändligt antal val. Vad ska jag välja till gymnasiet? Vad ska jag välja för frukostflingor? Telefonabonnemang, elleverantör, det är ett elände. Alla dessa valsituationer som i och för sig är fantastiska, men som också gör oss trötta. Friheten kommer med ett mått av ansträngning och med kamp. Och den goda kampen handlar om att bejaka, omfamna, att helhjärta säga ja till det goda, till Guds nåd, till Guds vilja, till Guds väg. Den goda kampen handlar om att säga ett rungande ja till Jesus Kristus. Jag vet inte om du har hört om experimentet med aporna eller apan och nöten. Det här är ett experiment som utfördes. Några forskare gjorde ett experiment med apor. Man la en stor nöt, kanske typ en valnöt eller en stor nöt, i en karaff. Och öppningen på karaffen var tillräckligt stor så att apan kunde liksom trixa ner sin lilla hand. Och väl nere i karaffen så grep apan omedelbart om nöten. Men sen såg ju apan att längre bort på bordet så låg det plötsligt en läcker banan. Problemet var att med nöten i handen så var det omöjligt för apan att få upp sin lilla hand ur karaffen. Och den här situationen var ju förskräckligt frustrerande. Dilemmat som aporna ställdes inför handlar om att de var tvungna att släppa nöten för att kunna ta bananen. Och det där var inte enkelt. Habegäret gjorde att det gick i baklås. Genom att släppa nöten skulle de kunna ta den goda bananen. Ibland så beter vi människor oss som apan i det här experimentet. Vi är frustrerat, klamrar vi oss fast vid allt möjligt. Vi håller fast vid att lyckan i livet finns i jobbet, i relationerna, i semestern. Kampen, hörni, i det kristna livet handlar om att släppa taget om nötterna. Det radikala påståendet i kristen tro är att Jesus, han är det högsta goda. Han är den stora vinstlotten i livet. Han är skatten i åkern. Och den där texten, det tror jag flera av er känner igen. Himmelriket, sa Jesus, det är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den. Han hittar skatten. Och vad gör han? Han gömmer den igen. Och i sin, notera, i sin glädje så går han och säljer allt han äger och köper åkern. I den här liknelsen så pratar Jesus om en åker. Hur kul är en åker? För oss som bor i stan så är det inte särskilt spännande. Det är jord och sten och mask. Ja, jag vet att några av er muttrar nu. Men för många av oss är en åker ganska ointressant. Och jag tänker så att i förbifarten kan folk som passerar kyrkan få intrycket att kristen tro verkar ganska ointressant. Alltså, hur kul kan det där vara? Men Jesus säger, stopp. Allt är inte som det verkar. Allt är inte som det ser ut. Det finns nämligen, vadå? En skatt i åkern. Och detta att det finns en skatt i åkern förändrar allt. Om vi tänker att kyrkan är åkern, vad är det då för skatt vi pratar om? Ni borde gå i söndagsskolan allihop. Jesus är skatten. Det finns ingen som Jesus. Det finns ingen som Jesus. Han är den som vill leda oss genom den komplexa vardag som vi finns i. Han är den som möter oss med frid mitt i livets alla omständigheter. Han är den som möter mig med barmhärtighet och nåd, även när jag inte förtjänar det. Han är full av nåd och sanning och godhet. Han är skatten i kyrkan. Jesus säger ingenting om hur den här mannen hittade skatten. Är det så att han arbetade på åkern? Var det här en daglönare, en dräng som gick där och jobbade, och en vanlig dag så satte han spaden i jorden och plötsligt stötte han emot någonting hårt? Inte vet jag. Kanske. Eller var han en sån här skattsökare? Var upptäckten av skatten resultatet av ett medvetet letande? Hade han liksom var han aktivt sökande? Eller var det en ren tillfällighet? Var det någon som passerade, gick och sparkade lite i gruset och boink, en skatt? Vi vet inte hur det gick till. Vad vi vet är att upptäckten av skatten, det var mannens stora lycka. Vad är skatten värd? Allt. I jublande glädje så säljer mannen allt han äger för att komma över skatten. Ja, men är inte det lite extremt? Är inte det överdrivet? Är skatten verkligen värd allt? Ja, poängen i liknelsen är att den här mannen, han gör en dundervinst. när han köper åkern. Och notera, glädjen hänger ihop med upptäckten. Den som finner Jesus och lär känna honom får nya perspektiv. Lyssna vad Paulus säger. Allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Gemenskapen och kunskapen om min Herre Jesus Kristus. Den stora lyckan i livet som hänger ihop med friheten, det handlar om att upptäcka Jesus och inse att jag är älskad av Gud. Oavsett hur mitt liv har sett ut eller varit. Skatten i kyrkan är Jesus. Och evangeliet, de goda nyheterna, det är att gåvan ges till den som tar emot. Vår frihet handlar om att vi kan få bejaka Guds gåva genom att säga vårat ja till Jesus. Och det jaet, det är inledningen, början, starten på äventyret med Gud. Och det pågår och det fortsätter. Några av er har vandrat med Jesus länge och idag så får ni möjlighet att säga ert ja igen. Emma och Jonas, välkomna fram. Vi ska få lyssna till en sång om den frihet, den rymd som vi får kliva in i. En sång som jag tror att din syster Jonas har skrivit. Och sen så kommer vi att ta en stund i bön och gensvar. Och jag vill särskilt inbjuda dig som känner att det här, någonting i det du har hört idag har rört vid ditt hjärta. Du skulle vilja kliva in i den frihet som Jesus har för dig. Du behöver kanske befrielse från det som binder och tynger dig. Kom till Jesus. Men inte bara det, utan du som vill kliva in i friheten och livet med honom. Det goda han har tänkt. Jag ber att Gud skulle väcka ivern i våra hjärtan till att göra gott. Herre, tack att vi får överlämna oss till dig. Tack för friheten vi har att säga vårat ja. Vi kan få viska ut det, vi kan få sjunga ut det, vi kan få säga det högt så att det rungar. Tack att du hör oss och du tar emot var och en som kommer till dig med ett uppriktigt hjärta. Tack för evangeliet, de goda nyheterna om liv i dig. Amen.